Ja, när de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Och om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastljus föl. Och lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Och många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Ja, tack Herre för att vi får dela ditt ord. Tack för att det är livets bröd och det är livets vatten. Tack för att du idag vill mätta oss, släcka vår törst. Och vi får ta emot dig själv. Amen. Ja, nästan mitt i vår text så finns det två ord som det lyser om. Det är ju full dramatik. Det är ivriga fötter. Det är rop och det är jubel. Men så tycker jag att det stillnar omkring de här två orden: till dig. Se, din konung kommer till dig. När Gud banar en väg till befrielse för oss människor, så är det någonting för oss alla. Men det är riktat till var och en av oss personligen. Det är till dig och det är till mig. Annars kan vi nog tänka oss att en och annan hade kommit den här dagen för att stå på åskådarplats. Bara vara en i publiken. Bara vara en nyfiken betraktare. Och så får han eller hon uppleva att den som rider inte bara färdas ner mot Jerusalem, utan rakt mot mig. Rakt mot mitt eget hjärta. Jag ville ju bara titta på, tänker den här. Inte engagera mig. Inte skära en kvist. Inte ta av mig mitt ytterplagg. Inte vara någon som gick före. Eller inte heller efter. Men så är det som om han bara ser mig i folkmassan. Och du och jag, vi kan få läsa det här tilltalet mitt i vår text som att det gällde oss personligen. Se, min konung kommer till mig. Ditt liv har kungabesök. Vem är han då? Ja, den frågan brände ju till i Jerusalem. Och frågan om vem Jesus är fortsätter att bränna. Jag tror också hos många här i Väderstad. Den är en levande fråga i varje ny tid. Vem är han? Och idag så möter vi ju två lärjungar som hade fått ett uppdrag att säga: Herren, Herren behöver era åsnor. Vi möter också en folkskara som plötsligt ropar ut ett ord ifrån saltaren: Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Men så lägger de själva till det som inte står där i saltartexten: Davids son. Och här är också några nere i Jerusalem som kallar honom för profet. Jag tror inte att de där två lärjungarna, just när de gick till ett åsnestall, förstod vidden och djupet i att de skulle säga Herren. Men efter Jesu uppståndelse så skulle det ju bli deras bekännelse: Jesus Kristus är Herren. Alltså, Jesus Kristus har det oerhörda namn som är Guds, Kyrios. Och när folk lägger sina mantlar på vägen och ropar Davids son, så förstod de nog inte heller vidden och djupet i vilken Messias han är. De såg i honom en Messias som skulle leda en befrielsekamp emot förtryckarmakten. Men snart skulle det visa sig att han inte hade kommit för att strida, utan för att lida. Jesus för världen givit sitt liv. Och inte heller de som svarade att han bara var en profet förstod vidden och djupet av sitt svar. De hade lagt till det där lite nedsättande ifrån Nasaret i Galileen. Men längre fram skulle de, och kanske många med dem, förstå att han är den ende som kunde uttala profetorden: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Och han var den ende som kunde säga: idag har detta ord gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Ja, vem är han? Vem är Jesus? Paulus, han uppmanar oss att gripa efter Jesus Kristus och samtidigt upptäcka att han har oss i sitt grepp. Ingen av oss har hela bilden, men en dag, står det, ska vi få se honom sådan han är. Kristen tro tar ett språng, ett trons och ett bekännelsens språng, när den säger att denne Jesus ifrån Nasaret är något mer än en jordisk kung, mer än en profet som andra, att han är Guds son, att han är Herren, att han som rider in i Jerusalem, han kommer med hela gudomen, han kommer med fadern och han kommer i den helige andes kraft. Och Paulus än en gång, han bekänner honom som evighetens konung. Han är oförgänglig, osynlig, den enda guden. Och han kommer till dig. Och han kommer till mig. Men det som är det stora är att Jesus behöver hjälp av en förvånad åsneägare som står där med sina åsnor och ser dem ledas bort, och som stavar på orden: Herren behöver den. Och det är stort att han tar emot den hyllning som ligger i folkets mantlar på vägen och lärjungarnas spontana lovsång, trots att de inte riktigt förstod vilken kung som han är. Vi kan tjäna Gud utan att riktigt veta vem han är. Sanningen om vem Jesus är kan få växa i varje människa. För det är när vi söker honom, när vi närmar oss honom, som vi bara upptäcker att han närmar sig oss. Som vi bara upptäcker att han är alldeles intill oss. Se, din konung kommer till dig. Än en gång, vi får med Paulus gripa efter Jesus Kristus och samtidigt visa att han har oss i sitt grepp, i sina händer. Alla våra evangelier berättar att Jesus får en åsna att rida på in i Jerusalem. Och Matteus berättar det som kanske var självklart, att det bara var ett lån. Han ska strax lämna tillbaka dem. Ja, det är ju självklart på ett sätt. Men ändå stort, tycker jag, att när Gud kommer i sin mänsklighet så gör han inte anspråk på det som egentligen är hans, utan han ber om ett lån. Han visar på ett behov. Herren behöver. Och de där två lärjungarna och en åsnägare, de gör en enkel praktisk handling. Och jag vill gärna betona den idag, denna enkla praktiska handlingen. Det kan få betyda så mycket mer än vi anar för det som sker i Guds rike, för det som ska hända i Jerusalem. Några dagar senare är det två lärjungar till som får ett enkelt praktiskt uppdrag inför en påskmåltid. Men så visade det sig att i just denna måltid, och Birgitta pratade nyss om Getsemane stunden, så instiftar Jesus nattvarden. Den måltid som ska följa hans lärjungar i alla tider. Och det är så många människor som ska få höra till dig. För dig utgiven. För dig utgjutet. Och ytterligare några dagar fram i tiden så är det några kvinnor på väg i sin praktiska uppgift att smörja en död. Men de kommer att upptäcka och vara de första som upptäcker och betygar att graven är tom. Han är inte där, han är uppstånden. Jag tror att vi kan se ett mönster här. Enkla praktiska handlingar får så stor betydelse när vi gör dem på Jesu uppdrag. Det finns en kristendom som sitter i hjärtat, men det finns också en kristendom som sitter i händer och i fötter. Det enkla praktiska som vi får göra för Jesus har större betydelse än vi kan ana och visar också på vem han är. Jag tänker på de där två som får ett uppdrag att gå till byn där framme. Det var ju ett enkelt uppdrag och knappast ett jobb för två karlar. Ja, det var nästan genant att bara hämta ett par åsnor hos en okänd människa och bara ha med sig orden: Herren behöver den. Visserligen skulle ju djuren lånas och snart lämnas tillbaka. Men hur införstådd var egentligen åsneägaren i det? Att vara två om ett så knepigt uppdrag kändes nog inte så ärofullt Eller är det möjligen så att det var Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som fick detta uppdrag? Just de som lite tidigare hade frågat om de inte kunde få de förnämsta platserna bredvid Jesus när han skulle komma i sin härlighet. Var det just de som fick detta knepiga, enkla och praktiska uppdrag? Långt ifrån ett uppdrag med guldkant. Bara detta att hitta rätt åsnor, att lösa dem och att leda dem till Jesus. Jag är glad över att våra evangelier ville berätta hur Jesus fick en åsna att rida på sin triumffärd. Glad över att våra evangelier lyfter fram enkla praktiska handlingar och håller samman deras betydelse med det som sedan händer, det som Jesus gör för oss alla. Och kristet församlingsliv, också här i er församling, och kristet liv överhuvudtaget, det är fyllt av små, enkla, praktiska handlingar. Och vi kan verkligen få säga, Herren behöver den. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Törstig och ni gav mig att dricka. Och ta till dig detta, du som dras till det praktiska i Guds rike, och du som känner, här har jag mina gåvor. Men så ser vi också en märklig förvandling i de där båda lärjungarna. När de har lett åsnan fram till Jesus, så förstår de plötsligt att detta lilla gråa vardagsdjur ska bära en kung. Plötsligt slås de av detta, och så är de första som tar av sig sina mantlar och som lägger dem på åsneryggen. Och sådana upptäckter kommer vi ju inte fram till på egen hand. De tillhör den tro som aldrig är vår egen prestation, utan alltid är Guds gåva. Herren behöver dem. Bli till en utmaning i deras liv. Herren behöver mig. Och den utmaningen växer till en bön. Jag behöver dig, Herre. Ja, det sker en förvandling i två lärjungar som leder en åsna fram till Jesus. De lägger sina mantlar på den. Och fler ser ju den hyllningen. Och fler mantlar faller till marken. Och plötsligt bryter lovsången ut. Plötsligt vibrerar det bara av jubelrop där på vägen ner mot Jerusalem. Det är ju som när en fördämning plötsligt brister. Det är som när vårbäcken pålar fram, inte sant? Och som den finner nya vägar. Och jag har många gånger tänkt, du pratade förut om glädjen. Ligger det en lovsång på lut också i vårt avlånga land? En tacksamhet som kanske hålls tillbaka, men som väntar på att flöda fram. Tänk om det plötsligt skulle hända. Lukas citerar Jesus när han säger att om den lovsången inte kommer fram, då kommer stenarna att ropa. Men tänk om plötsligt jublet kommer loss. För vi människor, vi är ju skapade för lovsång. Men lovsången, den tvingas aldrig fram. Gud slår inte an lovsången som en sån där bestämd dirigent, men han väntar på den, det tror jag. Och i lovsången får vi finnas med våra olika liv och våra olika personligheter, som blyga eller frimodiga, som sorgsna eller glada, som förtvivlade eller trygga. Hela det mänskliga registret får finnas med. Gud hör den tysta, försiktiga sången lika väl som den mäktiga. Och förutsättningen för vårt lov är inte att vi har nära till våra känslor eller att allt står väl till. I en av våra psalmer så sjunger vi: glädjen föds ur tårar. Och vi har detta i det här lilla ordet Hosianna. För det var ju ett bönerop: ack Herre, hjälp oss. Men det hade förvandlats också till ett jubelrop: leve Gud. I ett enda ord sammanfattas både en bön om hjälp och ett rop som är ett jubel. Källan till lovsång, det är ju Guds omsorg över oss. Han är Herren därför att han har böjt sig så djupt ner, så långt ner. Han är konungen därför att han inte ryckte till sig sin egen makt, utan han tog bara emot den. Han är profet därför att han längtar att ta oss i handen och visa oss livets väg. Och vi sjöng ju nyss: dig vi lovsjunger ärar, Jesus de fattigas konung. Hosianna vi sjunger som nu, som barnen en gång: du är väntad av alla, du är vår Herre och broder. Ingen varit och är älskad, välsignad som du. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus Kristus att du vill visa oss vem du är. Att du vill komma nära våra liv. När vi närmar oss dig, då närmar du dig oss och vi får upptäcka mer och mer av vem du är i din kärlek. Tack för att du behöver oss. Du behöver det enkla, praktiska som vi kan få göra för dig. Du behöver vår medverkan. Du tog hjälp av ett par lärjungar och en åsneägare, och du tar hjälp av oss. Välsigna våra liv, våra vardagsliv, där vi lever och bor, här i Vädersta eller Tranås eller vad det nu än är. Ta hand om oss den här påsken. Låt oss få upptäcka din kärlek som är väldigare än vi kan ana, men som tar tag i våra liv, i våra hjärtan. Ja, vi lämnar oss än en gång i dina händer. Amen.